With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Okej, hej och välkomna till Okrystat, tagning 2. Vi spelar in. Jag är i Grekland. Opa, vart är du?
Jag är i Västertorp.
Västertorp, Stockholm. Det är en underbart solig dag här. Min sista dag i Grekland. Och snart ska jag gå och sola. Vi spelade in det här för ett par dagar sedan, men då spelades inte allt ljud in, så vi försöker göra om helt enkelt, och vi ska fortsätta. Jag tror inte vi har presenterat det tidigare, men vi har alltså, Opo har ju bestämt att vi ska köra teman i den här podden. Det tycker jag är en mycket bra idé, och temat just nu är fjärde trimestern, eller hur?
Det stämmer. Oj. Och det började ju med avsnittet om att bära barn som sändes. Det var i förra avsnittet.
Med
och sen
Louis,
så hade vi hade vi en frågelåda emellan. Men nu är vi åter på fjärde trimester tåget och idag tänkte vi snacka lite om de kroppsliga förändringarna som kan ske även efter att barnet är fött.
Precis.
Det händer ju mycket under graviditeten förstås, men det händer också jäkligt mycket efter man har fött barnet.
Mm, verkligen. Och
det kan komma som en chock.
Får man lägga en liten brasklapp att det kan ju hända så jävla mycket. Och det beror på väldigt mycket om liksom hur man mådde innan. Hur man hade ens födsel har varit. Hur man mår fysiskt och psykiskt. Vi kommer inte toucha på allt. Men bara säga några. Dels kanske egna erfarenheter. Men också lite så här allmänna grejer. Ja, som de allra flesta kanske kommer att vara med om.
Men, exakt, och det är väl mer bara för att sådär ge en heads up. För jag tror många, alltså att man förbereder sig så mycket inför att barnet ska komma ut. Och sen så blir ju allting efter en afterthoughts. Och man känner liksom att, men gud, det var ingen som sa att jag skulle blöda i 3 veckor efteråt. Eller ingen som sa något om efterverkare eller så.
Precis, och det här är väl framförallt kanske riktat till er som ska få vara med om att få ert första barn, för sen har man ju varit med om, sen så är det olika varje gång såklart, men den här stora chocken med att det är så himla mycket kropp, så mycket vätskor, så mycket barn som vill vara med en hela tiden direkt efter, det den chocken
det är
kanske inte är den samma.
Ganska mycket av allt förutom sömn är det ganska mycket utav.
Ja.
Jag vill känna. Det är mycket känslor, det är mycket, alltså man är liksom maxad på så himla många sätt direkt de där första veckorna.
Jag tycker inte det har varit så lite sömn, eller? Är det att jag har förträngt det? Jag tycker det har varit ganska bra med sömn.
Ja, men det blir inte mycket. Om man säger att det är mycket av allt. Man får ju inte bara säga
alltså, det nyfödda barnet sover ju ofta väldigt mycket.
Ja, jag har i alla fall inte. Alltså det kanske, om man är sån som är bra på att sova när barnet sover.
Nej, jag inte så. Men jag menar, nej precis, om för mig själv mycket. Så jag tycker, det jag minns i alla fall med, som var en positiv överraskning för mig, var att just det här med sömnen. För jag hade någon tanke om att, så här, att jag kommer gå runt och vagga hela nätterna och du vet, vanka av och an, och att det skulle vara sån typ av grej. Och så har ju vissa det förstås, men så har det aldrig varit för mig i alla fall att jag behöver, jo, lite så här, en period med när mitt, alltså man hade nattskräck, men annars inte, har det inte varit så. Och det sa vi när vi spelade in förra gången också, att jag, för mig har samsovningen varit en räddning, och där är också olika såklart, men när jag fattade det att jag bara sover nära dem hela natten och ligger gammal i sömnen, och då kan jag ju sova ganska bra. Så det är verkligen en lifehack.
Det är verkligen en lifehack. Vi kan snacka lite mer om sömn sen. Mm. Ska vi bara passa på att plugga vår kurs hypnokurs.se, som är en kurs som man kan använda under graviditeten och inför födseln och tiden efteråt, med övningar och information och liksom med, den är inspirerad av hypnobirthing och uppskattad av många. Och man kan använda friskvård.
Det är en,
en webbkurs då, som man lyssnar på.
Precis, det är en ljudkurs, webbkurs. Det är inget, man kan lyssna hur många gånger man vill. Man har access i ett år. Och lyssna gärna med partner eller andra stödpersoner som ska vara med.
Ja, precis. Det finns till och med kapitel som är liksom lite specialt tillägnade till en stödperson.
Mm. Och det handlar mycket om att hitta tryggheten och hitta liksom alla de här verktygen som man har någonstans inom sig, men som kan vara svårt att hitta fram till i allt brus. Och vi får väldigt fin feedback på den kursen, så det är jättekul. Rekommendera den. Om man kan rekommendera sin egen. Ja, jag gör det.
Man kan ändå rekommendera sin egen kurs. Mm. Det hade också varit tråkigt om vi inte kunde rekommendera vår kurs. Det hade varit väldigt dåligt betyg.
Ja, verkligen. Nej, men absolut, jag kan absolut rekommendera.
Om bara ta någon annan kurs kanske.
Skulle jag säga.
Funkar också om man ska ha planerat snitt. Kan vara värt att säga.
Ja, absolut.
Jag tror att många har en tanke om att det är bara för free birth, höll jag på att säga. Men att det är oavsett hur barnet ska komma ut, så finns det mycket gems att ta av.
Vi har också en bok som heter Föda, som finns där böcker finns. Där står, det är också förlossningsförberedande, men innehåller lite annat och är lite, kanske lite ännu mer övergripande, men har inte de här övningarna då.
Och den, men den har lite andra grejer. Den har ju mallar och skriver in och sånt där.
Mat och träning och annat. Smått och gott. Backe. Och den finns som ljudbok nu också. Så, då är det slut på plugg.
Pluggeriet är slut. Okej, okay, ja, men ska vi dyka in i vad är fjärde trimestern? Du får köra det där igen.
Jag kör om det. Jag berättar för dig igen. Jo, men så här, när jag hörde om det för första gången, och det kanske var alltså, men dryga 5 år sedan, det var när jag var gravid med mitt första barn, och då läste jag mig till att det var någon man, jag vet inte, när jag säger det känns det som att det inte stämmer, men någon manlig obstetriker i USA typ, som har myntat den här termen, och att den grundar sig på teorin att vi människor föds lite för tidigt sett till vår liksom fysiska och emotionella mentala utveckling, och det gör vi för att vi har så, jämfört med andra djur, ovanligt stora huvuden och hjärnor, för att de ska få plats med våra stora hjärnor, och därför måste vi födas ungefär 3 månader för tidigt för att vi ska kunna ta sig igenom ett normalt stort bäcken, och det gör att vi jämfört med många andra arter är ganska hjälplösa utanför livmoder och är i mångt och mycket fortsatt i ett liksom fosterstadie de första månaderna. Och man kan, det kan vara hjälpsamt att tänka sig att de första 3 månaderna ungefär är som en förlängning av graviditeten. Dels att det sker så mycket läkning i kroppen på den som fött, men också att barnet på många sätt vill ha samma typ av närhet som den vill ha i livmodern under den tiden. Att den, att den har också, dels att man, den är så underutvecklad på många sätt, även fast små barn har superstarka instinkter också, så behöver de väldigt mycket hjälp och väldigt mycket från sina liksom, jag ska inte säga stödpersoner, men sina föräldrar, sina närmsta personer. men och en annan grej som jag minns hjälpte mig mycket med mitt första barn var den här tanken på kontrasten mellan livmodern och livet utanför, och hur den, vilken stor skillnad det blir bara från en dag till en annan. För det här nyfödda barnet, från att ha legat liksom tajt i en livmoder, naken, det är mörkt, det är dova ljud, det är som mjukt runt omkring en, man är nära sin förälder hela tiden, man vaggas ofta, man blir omhållen hela tiden, liksom aldrig någon, man hör hjärtslag hela tiden, man får konstant näring, bra temperatur, allt sånt. Och sen plötsligt så sker något mer eller mindre dramatiskt, kanske också smärtsamt för en. Och sen så kommer man ut och det är både ljust och mörkt och det kan vara kallt och varmt. Man kan känna hunger, man känner liksom ordentliga tarmrörelser, man kanske får uppleva ensamhet, inte bli omhållen hela tiden, blöja, kläder, åtsittande saker. Att folk som försöker lägga ner en, att man ska ligga själv och soda sig, och du vet, att det måste vara en sån himla omställning, särskilt för ett barn som inte kan liksom analysera eller förstå så himla mycket. Så det är min långa
utläggning. Ja, men det är så, det jag tycker är som du säger, att det blir, att få det där visuella gör det ganska liksom, att man kan få en större förståelse för hur jobbigt det kan vara, och att det är därför många barn vill vara nära, 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 och just också hud mot hud. Liksom för att där kan man hitta en trygghet, och att de där tre första månaderna får bli liksom en övergångsperiod, att du har gått från magen och sen så får du vara på magen och sen får du vara liksom fri.
Mer eller mindre, precis.
Sen, nu klarar du själv.
Man är ju, barn kan ju vilja ha väldigt mycket närhet länge, men just det, vi sa det också sist, att det är något speciellt med de här tre första månaderna, eller där vid tre månaders markören, att jag tycker ändå man kan märka som en liten omställning, som en lite klarare blick på barnet, att det är lite mer bebis och lite mindre foster, och att man själv också har kanske tagit sig igenom bara den första etappen av många innan man är helt läkt. Just. Och lite mer liksom sig själv, eller vad man ska säga. Men liksom den här väldigt absolut första etappen av läkning har skett.
Jag tycker också det här som man kan känna, alltså under graviditeten och födseln, och kanske, jag vet inte om det är extra mycket så här tiden efteråt, det här att man kan känna sig öppen, förstår du vad jag menar? Att man liksom känslomässigt är väldigt öppen och mottaglig för energi, liksom olika energier. Det tyckte jag också för mig själv efter tre månader, att jag kände att så här, nej men nu börjar det där sluta sig lite grann, och jag blir liksom kanske lite mer motståndskraftig till den yttre världen, liksom att ja, man blir inte riktigt lika påverkad mentalt och emotionellt av allting som sker runt omkring.
Precis, och en teori kring det är ju att man blir mer och mer öppen och känslig och mjuk i slutet av graviditeten, för att man ska förbereda sig för att kunna föda och sen ta emot och älska och ta till sig ett barn. Om man tänker, om man jämför sig med andra arter, då, att hur viktigt det är att de får också känna den där känslan, för att viljan att ta till sig sitt barn, för att man inte ska avvisa den, för att man ska, den här anknytningen ska ske. Och man kanske kan tänka sig då att efter ungefär tre månader så finns den där, utan att man behöver, behöver vara så där himla känslig och så. Apropå det, du kan ju berätta lite ja, men dels om du tänkte på fjärde trimester som begrepp, alltså när du började tänka på det som begrepp och hur du tänkte med de olika barnen. Jag vill också, det vi inte pratade om när vi spelade in förra gången var, du gjorde ju en fjärde trimesterceremoni med Freddy. Det kan du också berätta lite om.
Jag kan faktiskt inte. Jag tror säkert att det var du som introducerade mig till begreppet. Kan jag tänka mig.
Så inte då med ditt första barn, så var det inte kanske du tänkte på det så?
Det var ingenting som i alla fall jag snackade kanske så mycket om. Men det jag kommer ihåg att jag förberedde var ju att jag förberedde mat och la i frysen, och också att jag var liksom medveten om att så här, man kan vara liksom väldigt emotionell direkt efteråt. Så ja, jag minns som sagt att när jag plötsligt liksom satt i soffan och ammade och sen så
jag var med då.
Från skratt till gråt och man var gud, det här är...
Du var bara jag vet inte riktigt varför jag gråter, men
ja.
Ja, det var liksom mycket känslor där.
Det var liksom, det var ju som bara alltså känslomässig berg- och dalbana som det bara var liksom att det är bara att luta sig tillbaka och låta det här ske, för att man kan ju inte bara så här, man kan ju inte rycka upp sig precis liksom.
Nej.
Utan
och det var du beredd på.
Vad säger du?
Och det, den biten var du beredd på liksom, baby blues och
det var jag var beredd på det och också liksom hade lite info om vad heter det, postpartum depression. Men liksom så mycket mera än så hade jag nog inte tänkt. Och så när jag blev...
Får jag fråga bara, tänkte du något så här tidsmässigt? Så här, alltså hur länge de här känslorna kan, att det kan vara så? Alltså tänkte du då typ de första dagarna, ett par veckor? Ja,
jag tror att det var så jag tänkte.
Och tänkte du något ur barnets perspektiv?
Nej, det kan jag inte minnas faktiskt, men jag tror att det kom ändå
naturligt.
Ja, det kom naturligt att så här, att okej, hon vill vara nära, för att hon vill ju absolut, hon kanske legat i sitt babynest 2 gånger. Alltså hon var helt ointresserad av det. Och det märktes redan, kommer jag ihåg, när vi var på BB-hotellet och de var bara så här, men nu ska ni lägga hem i den här baljan. Och du vet, hon låg där. Första dygnet var det väl okej, för då var hon väl liksom helt slut. Men från att hon liksom efter det, så var ju, alltså hon hade ju noll intresse. Och även första dygnet så höll jag ju på att gå upp hela tiden för att kolla bara så här, är hon okej, är hon okej. Mm. Så jag kände även för min del så funkade det liksom inte att hon var separerad från mig. Så vi bestämde oss ganska omgående för att samsova, och jag hade väl liksom läst på att det fanns risker. Det var ju ingen, tror jag, som hade pratat om fördelarna egentligen. Utan det var ju mest att säga, men jag hade lite koll på risker. Men jag kände också att jag röker inte, och jag ska tänka på det här med täcket. Och jag tror att vi bestämde ganska tidigt att min man sov första veckorna i soffan. Bara så att vi skulle ha gott om plats och så här, och försökte göra det så säkert som möjligt. Och då precis som du, och nu gråter min bebis. Ja, men försökte göra det så säkert. Jag vill samsova så säkert som möjligt. Och då kände jag att jag kunde ändå sova tillräckligt. Även om jag inte kände liksom att jag sover så djupt, så kände jag ändå att jag har lärt mig ligga. Jag känner mig någorlunda bekväm. Det tog kanske ett par veckor faktiskt innan jag kände mig helt bekväm med att sova med Irene, men även med Freddy.
Mm.
Men sen så liksom, var det ju en gudagåva rent ut sagt, för att annars hade jag inte orkat med någonting. Jag kan liksom inte föreställa mig om jag hade behövt sätta mig upp och amma eller gå och hämta dem någonstans och sådär. Så jag tycker att det har varit guld värt, både liggamningen och samsovningen.
Mm, okej, okay, med andra, nu, jag ville höra lite om, för du sa det här med känslorna, då tänkte jag på det här closing the bones-ceremonin som du hade.
Just det. Ja, men andra gången, då tror jag att det var framför allt, alltså jag gjorde lite praktiska grejer också, liksom med att ordna med mat och en meal train. Att kompisar kom med mat och familjen och sådär. Men jag la lite mer fokus på, ska man säga, det jag ska kalla det spirituella, eller det liksom emotionella. Men ja, det spirituella på något sätt. Att liksom mer än bara så här, det praktiska. Och jag hade ju liksom skrivit en postpartumplan. Och bland annat så var det att jag inte skulle gå ut första 5 dagarna. Så jag stannade hemma. Och det var väldigt skönt, jag som ändå är liksom lite av någon som håller på och flänger runt, att veta att så här, nej men nu ska jag vara hemma och liksom vara i stillhet och samla mig. Och jag tror också att det kanske var därför jag kände lite mer den här att jag blev liksom lite nedstämd dagarna efteråt. Och att jag tillät mig själv att känna det utan också bli så här, åh, vad tråkigt att jag känner så här. Alltså jag tänkte det vid något tillfälle, vad tråkigt att jag känner så här när jag var så glad över födseln. Men sen bara, ja, men nu känner jag så, känslorna får komma och gå. Och så minns jag där när 5 dagar hade gått, då var jag liksom helt pirrig för att gå ut och lämna återvinningen. Mm. Och jag känner att det var så bra för mig att liksom bara få samla mig på det sättet. Och sen efter när 4:e trimestern var slut, då bjöd jag ju hem dig och min andra syrra och min mamma. Och så hade vi en liten ceremoni. Vad sa du?
Någon shaman var också med, en kvinna.
Jag vet inte om hon kanske är shaman. Ja, men från doula-cirkeln, det gav en shoutout. Och så liksom, hon läste lite dikt och ni gav mig liksom några tips på vägen liksom att ta med sig in i föräldraskapet och sa liksom massa fina saker till mig. Och så gjorde ni det, typ, vad var det liksom, så här fina saker som ni vill att jag ska ta med mig, talade ni in i en ros och sen strädde ni de här rosbladen på mig och sen så lindades jag in i sjalar och rosblad. Det var så. Det låter ju jätteflummigt det här när jag ska beskriva det. Och det var,
det var lite flummigt. Men det var kul.
Men det var så fint.
Och väldigt symboliskt. Och, alltså en fin ceremoni för att hylla den här tiden. Och att så här, nu är graviditeten över. Nu är också att just att när vi lindade in dig. Att, ja, men nu är du inte så där öppen något mer. På gott och ont. Liksom. Det är inte något. Alltså bara att det är en annan fas som inträdde. Så det var jättefint och fint att få säga till dig att vi är stolta och samlas. Så det var toppen.
Det var helt fantastiskt. Och då liksom man kan ju göra det där precis som man vill. Alltså så lite eller mycket flummigt som man vill. Eller långt eller kort.
Ja.
Men bara just som du säger att ha det här stödet. Och känna bara så här, gud jag gjorde det här. Och vilken jävla bedrift att skapa en människa och kunna liksom ta hand om oss den här tiden och få sen liksom inte liksom sätta locket på men ändå på något sätt emotionellt och fysiskt känna att så här, nu är den här eran över.
Ja.
Nu är jag redo för nästa. Det var superfint.
Jag inspirerades av den grejen och gjorde till, jag kommer göra det nu till alla mina vänner om någon mer blir gravid, men vi gjorde det till min vän Johanna och inte alls, alltså väldigt mycket mer enkelt, men bara ens att vi bjöd in henne, några vänner och hennes tvillingssyster och hennes mamma och gjorde lunch och hon fick lite presenter och vi pratade om hennes födsel och vi, ja, bara samlades för att fira liksom att 4:e trimestern var över. Och det var
så
jätteuppskattat.
Ja, men jag kan bara tänka mig det. Alltså också att i den här tiden när liksom det handlar så mycket om kropp och kött och bebisen. Att få stanna upp lite och bli omhållen av sina nära och kära. Det är ju jättefint och säkert uppskattat av de flesta. Men det ska vi ordna till dig också. Mother the mother, exakt. Mm.
Jag ska också göra postpartumplan. Om det blir ett barn nu, inshallah, så ska jag göra en postpartumplan. Jag kommer inte vara hemma i 5 dagar, men jag kommer göra andra grejer. Det ska bli jättekul. Annars med andra barnet så gjorde jag ingenting, men jag mådde dock alltså psykiskt. Jag fick ingen baby blues. Jag bara väntade på att jag skulle må dåligt. Jag mådde inte dåligt
snart kommer
en gång. Du menar att den kommer snart? Den där kommer.
Nej. Det ska vara jätteskikt. A good 2 years in, but I knew.
Nej, men jag mådde verkligen otroligt. Åh, vad bra jag mådde.
Mm. Gud, vad härligt.
Men med det första barnet, då mådde man lite sämre. Men då, jag sa det också när vi spelade in sist, men att vi... Det här 4:e trimestern var så himla nytt. För när jag la upp någonting om det, då var han några veckor och förklarade vad det var. Det var så många som var bara så här, gud det här, jag önskar att någon hade sagt det här till mig. Och mycket igenkänning och bara aldrig tänkt så här, och du vet, det var nyhetsmorgon och det var det ena med det tredje och fick prata om det hela tiden. Nu känns det som det finns i var och varannan liksom app eller bok och så. Att man alltså, många vet vad fjärde trimestern är.
Verkligen.
Ändå. Kanske inte alla gemene man. Men...
Ja, alltså många vet vad det är, men jag tror att det tål att påminna folk om att det inte bara är ett namn på de tre första månaderna.
Nej,
utan också det här att ur barnets perspektiv, att det är också att barnet, det här är ju som en förlängning av graviditeten.
Mm.
Och det här just behovet av närhet, det tror jag att man kan fortsätta alltså, prata om lite mer.
Verkligen. Och det var när jag, med framförallt första barnet, han var så på en skala av så här närhetssökande och liksom mer eller mindre missnöjda, så han var han lite mer på den mer demanding side skulle jag säga. Eller demanding, men han ville vara, han var liksom kal och barn, han ville vara nära hela tiden. Det var så skönt när jag bara, ja, då det är liksom livmoder time. I tio månader körde vi fjärde trimester. Sjalen i 10 månader.
Det är en lång fjärde trimester.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Okej, nu kör vi igång med några fysiska förändringar, eller?
Ja, men det gör vi.
Eller?
Ska vi ta... Ja, det tycker jag absolut. Vi kan ju börja med kroppen, sådär i sin helhet. Och då delvis att kroppen är förändrad. Mm. Alltså rent utseendemässigt. Ibland kan man känna att det är så här tabu att du pratar om sitt utseende, men... Jag tror många tycker att det är jävligt jobbigt att den ser annorlunda ut.
Och jag tror att också hur så här samhället ser på en. Alltså att vissa trivs kanske inte ens var gravida, men då är det ändå som att folk tycker att så här, åh, du är gravid och du är glowing. Och sen när barnet är ute och man har typ lika stor mage, då är det inte lika, det är inte så lika uppskattat av samhället.
Man är inte lika uppskattat, och liksom att man kan ju se ganska tärd ut första tiden, och det liksom på något sätt måste
fan
vara okej.
Okay.
Ja, absolut.
Alltså vet du, jag såg ut för fan. Jag såg ut som ett jävla träsktroll, för att jag fick ju också svamp på huden. Jag antagligen för låg i det där badet länge.
Just.
Och så bara,
gud, det hade jag glömt bort.
Så jag fick någon svamp på huden, och jag var också, du vet, så här, jag kände mig inte, ja, som sagt, det känns tabu att prata om det, men jag kände mig inte super så här bekväm med, eller bekväm, jag bara, det här är inte min kropp som jag har sett förut, särskilt inte med de här bölderna, och du vet, håret är katastrof ut och så.
Bölderna, håret är rakt upp, och sen giant jugs,
och så vätska ur varje hål, nej inte varje hål, men ur tyttarna och vätska ur könet och svett och det var just,
ja, det är jävligt mycket, alltså det är jävligt liksom mycket, och
mycket precis kropp.
Som snacka om det här med att magen är så himla stor fortfarande, det måste du ändå berätta igen, att efter du fick din första,
ja, när jag födde första, så på sjukhuset, jag var på Danderyd och gick ner och träffade Elisabeth, tror jag. Mitt barn var en dag gammal, så var det någon tant som frågade om jag väntade, alltså jag höll honom i famnen, frågade om jag väntade en till. Så kunskapen är väl låg om att för de allra flesta så är magen, den går inte in liksom. Det är mycket som Nej. Har töjts ut och liksom, dels att man kan ha gått upp i vikt, musklerna har delat sig, organen ligger lite hip som upp. Tar ju sin lilla tid för det där att dra ihop så. För vissa, man ser vissa tanter på stan, det där går ju aldrig bort för vissa.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Man ser vissa som har den där gravidmagen.
Nej, så är det ju verkligen. Och det är ju det här med, som du sa, att magmusklerna har delat på sig liksom. Så det är liksom bara helt öppet där. Så man ska ju också vara lite varsam med hur man sätter sig upp och sådana där saker. Att åtminstone känna efter lite. Att det är inte som att bara för att barnet är ute så bara, nu har jag exakt samma kropp som jag hade innan jag blev gravid. Utan att det tar lite tid för alltså både mag-tarmkanalen och liksom allting på insidan, men också de här magmusklerna att dra ihop sig. Och sen så för vissa möts de, och för vissa så drar de aldrig riktigt ihop sig. Nej. Jag tror vi båda har lite utrymme, liksom lite diastas, och det går bra. Men där vet jag också att man ska ju inte hålla på och göra crunches riktigt hur som helst, utan man ska ju vara medveten om hur man tränar, lite speciellt när det fortfarande är delat.
Mm. Precis, och det är mycket, alltså kroppen fixar mycket av det där helt själv de första typ 2 månaderna, tror jag att det är. Och jag fick hjälp på John Carrier heter det, av en han faktiskt massageterapeut, men lite vidareutbildade det där, och fick kollade delningen och fick hjälp med övningar, framförallt djup andning då till en början, för att bara hitta kontakten med de inre magmusklerna. Och det kan jag rekommendera, alltså någon som är kunnig, barnmorskor, det finns säkert de som är lite nischade på det, men generellt är det inget som vi lär oss särskilt mycket om, utan det är mer fysioterapeuter då. Kanske naprapat eller någonting sånt där. Att man får lite kontakt. Jag tycker också pilatesen har hjälpt jättemycket för mig att få kontakt och så här förstå. Jag vet inte, bara känna in kroppskännedomen har verkligen hjälpt.
Det är det, kroppskännedomen.
Alltså. Mm. Och som du sa, alltså diastas, det är ju ett problem om det är ett problem. Om man inte upplever problem från det, då behöver det inte vara ett problem. Även om man har stor delning. Men för vissa blir det fett jobbigt och man får jätteont i ryggen och får jättemycket besvär, och då är det kanske någonting man antingen kan åtgärda med någon typ av träning eller liknande, eller i lite mer extrema fall så får man operera. Det låter som att han är en liten katt. Mew! Alltså din bebis, han gråter.
Jag tror inte det låter så där ute tyvärr. Men jag vill också ge en kära till appen Mamma Mage. Som jag tycker har varit jätte... Den är så bra för att den har väldigt basic övningar. Och bara, just om man känner sig lite osäker, om man inte jobbar någonstans där det finns någon fysioterapeut liksom, och man bara känner att så här, men jag vill göra vad jag kan för att liksom hjälpa kroppen att återställa sig, så är det liksom så basala övningar. Och så med videos, så att man liksom, det är jättesvårt att göra fel. Det är liksom en ganska billig investering som man kan göra. Och sen så med tiden så kan man ju utveckla mer och mer, så att man kan bli starkare och starkare.
Jag säger det igen bara, att hon som har Mamma Mage och även massa andra duktiga fysioterapeuter och naprapater finns på, där jag också har min mottagning, på Hela Kvinnans Klinik, om ni bor i Stockholm. Om man vill ha lite hands-on hjälp och träning efter man har fött barn, så är det ett starkt tips.
Ja, jättebra.
Mm.
Och sen är det ju, jag nämner ändå det här med bristningar, att det tycker jag också, nu man ser lite mer att folk liksom lägger upp bilder på a real mommy tummy typ, och så är det bristningar. Och det är liksom
fanns ju typ inte förut. Alltså det är verkligen det är positivt med Instagram och sådär. För några år sedan såg man någon som hade liksom en mage med bristningar. Känns som man aldrig typ hade sett det. Alltså på bild sådär.
Ja, för folk sminkade väl kanske. Alltså för folk har ju såklart fått bristningar
alla tider. Ja, såklart.
Men då har de väl sminkat över det typ.
sminkat men folk, över. Jag tänker bara att man inte visar alltså, sig så.
På bild.
Ja, eller att man inte lägger upp. Eller man, då såg man väl inte heller folks bilder, alltså vanliga människors bilder på det sättet. Ja, men det är något som kan förekomma och det kan man ju, de flesta har väl någon form av hudbristning. Jag har haft det ända sedan puberteten. Jag minns att jag var jätte self-conscious över mina, jag har bristningar på insida lår som kom typ när jag var 15 eller något. Det tyckte jag var så jobbigt. Och det kan man ju, alltså jag bryr mig, kan inte bry mig mindre nu. Sen, ja. Men, men jag tyckte det var fett jobbigt. Jag försökte sminka med foundation och sånt där. Bara, det blir inte bra. Det är ju liksom veck. Liksom.
Ja. Det är veckat.
Ja. Jag har också på tuttarna en massa.
Ja, på tuttarna massor. Jag har på, alltså på rumpan och på utsida lår. Och det är liksom, det är ju, tror jag, alltså som vi har nämnt, att det är genetiskt hur mycket eller lite det där blir och hur liksom, mycket det går tillbaka. För vissa kan ju ha att det syns lite mera under graviditeten just. Och sen liksom bleknar de i tiden. Mm.
Och hur stor man blir såklart och hur snabbt man växer. Om man har tvillingar eller trillingar, ja då kanske det blir betydligt mer såklart.
Precis. Och eller så får man ingenting. Alltså, jag har ju inga på magen till exempel.
Inte jag heller. Så det är, eller mamma har faktiskt lite på magen. Jag tänkte, ja, men någon typ av genetik är det ju. Men det finns ju massa oljor och krämer och grejer. Jag vet inte. Jag smörjer in mig
om man vill,
varje dag, men jag tänker inte att det är, alltså, det är inte för bristningarnas skull. Och sen så, apropå bristningar, så lite vaginal tears kan man också få. Vi har väl inte gjort något bristningsavsnitt, alltså vaginala bristningar.
Det borde vi göra,
men de flesta, inte minst om man föds sitt första barn, får ju någon form av bristning. Och en bristning kan ju vara, det är något som många är väldigt rädda för inför att de föder. Ja. Framförallt första barnet skulle jag säga. För det kan låta läskigt och smärtsamt.
Och att folk, många säger jag är rädd för att spricka. Och det låter ju ännu värre tycker jag i alla fall.
Mm.
För då låter det ju som att alltså, man ska bara kliva sig tur nästan.
Ja. Och det säger ju, ja, men, precis, det kan ju vara att man får en jättestor bristning. Och, som involverar liksom hela analen och mycket... många muskler och slemhinna och så vidare. Men en bristning kan ju också vara att det bara är lite slemhinna, lite hud som man eventuellt inte ens behöver sy, eller att man bara syr några stygn, eller så är det att man syr mycket. Alltså det är ett stort spann. Och de allra flesta får ju lite lindrigare bristningar. De här mer allvarliga förekommer ju också, men de är inte de vanligaste. Det som är viktigt om man får en stor bristning, jag brukar ändå nämna bara att man ser den, att man ser, alltså det, att man undersöker noga, man ser att det är en stor bristning och då åtgärda den på ett bra sätt på operation med liksom bra ljus och allting, och då är det goda förutsättningar för det att bli väldigt bra. Men det kan i alla fall göra lite ont och så. Det tycker inte jag har gjort särskilt ont, men det kan man ju tycka.
Jag tycker att det har svidit ändå lite. Också tyckte jag när stygnen släppte första gången då också, jag kom ihåg att de skavde lite grann innan de släppte, alltså själva tråden skavde, så det var ju ganska störigt, men det var ju liksom inte kroppen, men det kan väl upplevas på olika sätt.
Ja, såklart.
Där var det ju ändå liksom just att ha lite smärta efter att man har fött barn, det är ju inte heller ovanligt. Och jag tror att det är många verkligen. Som, att man känner lite så här, ja men vad är rimlig mängd smärta? Och när ska jag söka hjälp? För det får man ju inte heller så mycket råd. Jag hade till exempel ont när jag ammade. Och det är också det här att man säger, ja men det gör ont att amma typ. Och så svarar
liksom säger jag aldrig det. Faktiskt till någon. Att det gör ont att amma. Alltså det kan ju, man kan ju vara mer eller mindre känslig. Men man måste ju fråga mer. När gör det ont? Gör det ont hela tiden? Släpper det? Gör det ondare och ondare under en amning? Ja, men då är det ett sign of something. Men det är inte som att det gör ont per se att amma. Men jag vet att folk säger så. Jag tycker inte det är proffsigt. Alltså.
Det är väldigt det är väl som överhuvudtaget, alltså det är svårt att ta någonting, alltså bara speciellt med smärta, att bara säga att det gör ont, det gör inte ont. Det är ju finns ju nästan alltid andra parametrar som man bör ta in och inte bara säga acceptera smärtan, tack och hej.
Mm. Alltså apropå med amningen, den vanliga smärtan, de här första dagarna innan brösten lite härdade, att när barnet först suger tag och sen tills typ mjölken rinner till, eller ungefär i 30 sekunder till en minut, då börjar det släppa och kännas lite lättare om barnet har ett korrekt tag. Och sen så är vissa bröst känsligare så att det gör liksom lite ont ett tag hela tiden, men det ska inte vara en eskalerande smärta under amningens gång. Då är det någonting lite tokigt.
Ja, de åkte ju i flera månader.
Ja.
Alltså i början, precis.
Precis, men du kanske du har bara lite känsligare bröst, men du fattar ändå att det inte är så här.
Ja, jag fattar verkligen.
Att man ska inte så pass att man sitter och spänner sig, att det är så här tvidande, huggande smärta, då är det någonting. Och så kan det vara andra grejer, man kan ha svamp eller så, om man känner att det inte liksom går över. Men det här med bristningar och sveda, tips med kisset, att dricka ordentligt dels, och att, så att det inte är så koncentrerat kiss, så att det svider. Och så kan man kissa i duschen med en liten stråle mot sig, eller ha en sån där, du hade en sån intim dusch när du kissade. Jag hade min vanliga duschslang och kissade samtidigt, eller spolade liksom, istället för att torka mig. Det var väldigt bra.
Jag tänker på att jag hörde en annan podd som pratade om, som det är Flashback Forever. De frågade så här, någon hade frågat, brukar ni också bajsa i duschen?
Va?
Och så visade sig
att de
läste om någon undersökning där det var typ 10% bajsar i duschen.
Va?
Alltså det var så jävla sjukt.
Någon undersökning, vad är det för
en amerikansk undersökning. Låter. Nej, men kissa i duschen, det känns helt rimligt, men det kan ju också, man kan vara väldigt nervös för första bajset, men då är inte bara rekommendation
att bajspall, och så äter man så att bajset blir mjukt och dricker.
Exakt.
Du sa när vi hade exakt det här samtalet för ett par dagar sedan, då sa du att du drack mycket te.
Ja, jag drack alltså varma drycker, alltså även silverte så att säga. Bara dricka liksom varmt vatten med te, och sen
vi ska lägga in postpartum på dem. Drick varmt.
Precis. Drick Asian varmt style. Och sen liksom fiberrik mat. Och som är också, för det är också skönt för magen när liksom den har så himla mycket plats att äta. Kanske inte börja stenhårt med massa rött kött, utan kanske liksom soppor eller gröt, congee, sådana saker som är liksom lätt för magen att jobba med. Men som också hjälper till med peristaltiken, så att liksom bajset kan bli liksom, inte löst, men inte hårt.
Och gå inte och håll ifrån att bajsa. Det är lite läskigt, absolut.
Absolut inte.
Och
det kan vara, kommer inte bli bättre med tiden.
Det kan vara hemorrhoids, det kan vara kännas väldigt tungt och så här, bara väldigt märkligt.
Jag tyckte också det känns som att nu kommer allt brista. Nu kommer
liksom kontrollen är inte helt. Och det kan kännas lite skönt att hålla emot liksom lite med en binda eller någonting bakom, alltså typ vid fittan tänkte jag säga, men där lite bakom i perineum. Bara för att känna typ det här stödet. Sen så det där ska ju ge med sig med tiden. Det är inte så att man hela livet ska känna att man måste hålla emot, men då behöver man söka hjälp. Men i början kan det vara lite skönt. Okej, nu snart så nu har vi spelat in jättelänge. Har vi några som vi...
Jag vill... avslag är väl kanske... För det får ju alla, oavsett hur barnet har kommit ut. Att man,
det är bra att veta just med över med kejsarsnitt, som du säger. Att vissa tänker kanske inte att det kommer komma något ur vaginan sen.
Nej, precis. Men det har ju, oavsett hur barnet har kommit ut, och som sagt så har det ju funnits en moderkaka och den finns inte kvar, och där är ett sår och liksom vätska och blod kommer ut ur livmodern.
Det är lite olika hur länge, men typ upp till 2 månader, och så som en superlång mens ofta, så att det blir lite mindre och mindre.
Ja, precis. Det kan ju vara väldigt mycket. Och då, om man är på sjukhus så får man ju såna här megastora blöjor. Och föder man hemma så kan man köra på äldre barns blöjor. Det tyckte jag var ett jättebra tips.
Ja, om man har äldre barn, precis. Ska man ta, jag tog sådana här up and go och öppnade upp dem. Det gick superbra. Men det finns också på apoteket. Jag kommer köra menstrosor. Jag har inget blöjbarn hemma, men man kan ju köpa bara ett litet blöjpaket.
Du kan få några av mig.
Jag kan få några av dig och sen menstrosor och tygbindor, tänker jag. För de tycker jag är sköna. Och så kan det komma lite skjuts efter några veckor med en liten klump ibland med koagel. Utan att det behöver vara någonting konstigt med det. Men om man känner att är det här en orimlig mängd att blöda, men då kan man ju alltid kolla upp det. Det kan vara lite svårt att veta. Det ska ju inte vara så här, rinna obehindrat forsa, men just nej. Efter...
Alltså, man kan ju alltid ringa till... Man kan ju ringa till sin barnmorskemottagning. Alltså, känner man lite oro, då kan man ju... Man får ju fortfarande ringa dit och be om en tid.
Ja, men först, precis. Men första veckan till man sin BB, så kan man ringa en BB. Ja. Sen kan man ringa.
Men då brukar det ju vara ganska mycket, ja. Ändå. Men det är klart, om man känner bara, nej men gud, jag börjar känna mig yr eller ja, något sånt där. Eller att det luktar illa eller så är det också viktigt så att man inte har fått en infektion.
Precis, om man inte fått endometrit, om man också om man får feber som håller i sig och är hög eller får ont i magen, alltså inte bara efterverkan men så här ihållande öm i magen, så kan det vara tecken på endometrit, och det är viktigt att behandla, för det kan vara liksom blir ganska allvarligt, särskilt om man har fött med kejsarsnitt, kan man ju tänka på det, att infektionsrisken där, eller om man har haft lång vattenavgång eller många vaginala undersökningar, så bra att tänka på.
Jag vill också bara säga kort, vi har nämnt det förr, men isbinda eller kylbinda, att det kan vara väldigt skönt de första dagarna. Det kan ju vara skönt även i slutet av graviditeten, kan man ju känna sig så jävla svullen. Men att ha en kylbinda som man kan göra själv, eller så kan man köpa kylbindor.
Mm, och,
jag skrev sockersug. Alltså jag hade ett sånt sockersug att det var helt otroligt. Hade du också det?
Nej, det har jag inte minne av. Jag har inte heller haft mycket aptit. Jag vet att många har så mycket aptit när de ammar och så. Jag har inte haft mycket aptit. Så jag vet inte riktigt. Men det är väl som allt superolika.
Olika.
Det är din kropp som behöver aptit. Energi helt enkelt.
Och också mycket socker. Nej men, något ofantligt.
Men det är ju bra. Jag ska också skriva det i min postpartumplan. Att försöka äta lite mer ordentligt. Om man nu ska bli en helamning. Det är väldigt energikrävande. Och det märks att barnen prioriteras, tycker jag.
Så är det verkligen. Ska vi ta en sista, kanske?
Efterverkar.
Mm, efterverkar. Oj, oj, oj. Som jag inte hade några första gången. Och andra gången så tyckte jag att det var fruktansvärt.
Jag minns inte att du sa det medan vi var hemma hos dig. Men du kanske kom lite senare, eller?
Ja, man kommer inte ihåg när jag låg i badet fortfarande. Alltså när han hade kommit och jag var så här, det gör så ont, nu vill jag komma upp. Att jag kunde inte, det här fokuset som jag hade så bra under födseln, när han kom, då var jag så himla vaken och då kunde jag liksom inte,
hantera det.
Jag kunde inte samla mig. Liksom, och den här känslan av att så här, nej nu är jag trött på ont, okej. Nu vill jag ha en paus på riktigt. Nu har barnet kommit, låt mig titta på badet, vara med badet, komma upp ur badet och samla mig. Jag liksom orkar inte få jätteont. Nej, usch.
Nej, jag
sen tyckte jag efter det så var det okej. Alltså jag hade det i 2 veckor, tror jag.
Aha, okej. Okay. Jag hade nog 4 dagar och sånt där. Men det blev lite mindre och mindre. Jag förberedde mig på katastrofala efterverkan den här gången också. Jag kommer förbereda, som vi sa sist också, att man brukar säga att det blir värre och värre för varje barn. För det kanske krävs lite mer för livmodern att dra ihop sig. För det är det som man känner då. Och det är det under hela tiden man har avslag att livmodern ska återgå till sin pre-gravida storlek. Och det tar ju lite tid och... Det kan kännas, framförallt när man ammar, att när oxytocinet kommer då triggar det livmodern att dra ihop sig. Och det kan verkligen göra jävligt ont. Men jag tycker värme, kudde och värme på magen. Och sen att köra, att jag körde liksom full dos Alvedon och Ipren där första dygnet i alla fall. Första två dygnen, så det kommer jag göra nu också.
Det är jättebra. Vet du vad, vi glömde att säga en sak bara om bajset. Och det är att neråt andning.
Det
är så, har varit så hjälpsamt tycker jag, till this day. För att jag kan fortfarande få hemorrojder ibland. Och att just det här vara så avslappnad i bäckenbotten. Inte hålla på och forcera, utan låta det ta den tid det tar.
jag sa TMI, men du hörde inte mig. Jag
skojar
bara.
Nej, sorry. TMI att jag fortfarande har hemorrojder. Well, okej. Ni får lyssna på det.
Jag skojar. Det är inte lika bra om att säga sitt skämt. Liksom. En minut efter.
Jag är lite fortfarande.
Nej, men nedåtandning. Och då, om ni inte vet vad det är, så får ni väl köpa en kurs. Nej, man kan väl googla det.
Man kan googla det. Men det är faktiskt en lifehack. Med eller utan hemorrojder.
Det finns ju massa, ja, verkligen. Och bajspallen, det kanske du sa, men bajspallen tycker jag är toppen. Kom upp med benen för att slappna av. Sen så finns det ju massa andra grejer. Vi pratade nu inte om efter kejsarsnitt. Får kanske bli en egen, jag vet inte. Det finns så mycket att säga.
Ja, men vet du vad, jag tycker vi ska ha minst ett.
Ja, vi kör.
Kejsarsnitts. Ja. Men vi kan redan nu tipsa om, för just man kan ju ha ont i snittet, det kan vara svårt att veta hur man ska röra sig. Och tips är att kolla Ask Jeanette på Instagram, som har massa tips om ärmobilisering och även hur man ska röra sig på ett säkert sätt efter ett snitt. Så det är en bra början för dem som behöver tips redan nu.
Bra, och du kan lägga ut, när vi lägger ut det här, så kan du lägga ut på vår Instagram okrystat.podcast en liten frågelåda vad folk, dels om de har tips för fjärde trimestern och om det är någonting de hade önskat att de hade vetat innan fjärde trimestern. Det kan vara kul.
Absolut, det blir jättekul. Och så delar jag det. Era svar, det brukar vara jätteroligt. Ni är så kloka och kommer så mycket tips. Och det är så mycket grejer som kan kännas ju så himla mycket enklare om man bara hört det förr.
Ja, precis. Alltså det vet att det är normalt.
Ska man liksom inte underskatta. Verkligen. Och också veta så här, jag är inte ensam. Jag var inte ensam om att
att barnet vill amma hela tiden. Typ. Den grejen är ju en shocker för många. Eller att man vill vara nära typ hela tiden. Bara man vet då att det är inte något fel.
Nej, det är helt normalt. Ja. Och det kommer inte vara för alltid.
Nej, precis. Okej, nu är det dags för mig att
ut i solen.
Hoppa i pluret.
Gud vad härligt.
Vi hörs.
Det gör vi. Älskar dig.
Älskar dig. Puss.
Puss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.